Det här är Nordegren i P1.
Ja, välkomna. Louise Epstein är ute på hemliga uppdrag idag. Så jag har haft möjlighet att kalla in min gamla bisittare Maja Åse. Välkommen tillbaka.
Tack för gamla, det var jättefint. Jag märker att du är särskilt uppklädd och artig och trevlig idag. Hur kan det vara?
Jag har bara min vanliga rutiga sommarskjorta.
Ja, men välstruken, du är snygg idag. Kan det ha någonting att göra med att det är nya vdn här som sitter i samma studio, eller?
Det borde väl ha det, men jag trodde bara det att jag för en gång skulle hängde upp skjortan i tid.
Ja, men det måste man göra. Man måste hänga upp det medan det fortfarande är fuktig.
Ja, och det är det jag ibland glömmer jag det. Jaha,
vad gör du istället? Knölar ihop på...
Ja, men då kommer jag hit väldigt... Men då ser jag ut som en ekomedarbetare.
Okej. Nej, men det är godkänt.
Ja. Har du längtat efter mig?
Absolut, det gör jag alltid, Thomas.
Vilket uttryck har det tagit sig? Att du saknar radiostudion?
Ja, att jag ber min man hojta lite grann. Så att han är också skåning, så att han pratar med samma idiom som du gör. Det här, som någon sa, att du är en av de få svenskar som pratar med caps lock, alltså med versaler hela tiden. Jag gillar det väldigt mycket. Så det blir det tydligt, som att det går miste om någonting.
Okej. Ja, jag tycker om starka kvinnor som gör mig smisk, andligt.
Jag förstår.
Ja, men min producent har skvallrat att du har lunchat med viktiga personer idag. Är det någonting som är hemligt?
Nej,
eller som
det var Bibi Röde, framgångsrik producent av programmet Sommar. Och Marie Nyreröd, framgångsrik producent av Babel.
Ja, ni har något sorts kvinnligt nätverk.
Nej, och så Staffan Dopping som tidigare har jobbat både på SVT och TV4 och Sveriges Radio. Vi kallar oss Höstsol. Vi har alla jobbat eller jobbar på Sveriges Radio och varit inblandade i pris till fina människor.
Ja,
och Höstsol, att vi lite till åren komna och träffas och skvallra.
Och vad var det senare? Vad var det bästa skvallret?
Det bästa skvallret? Det kan jag inte säga faktiskt.
Okej, jag förstår. Det var det väl något intressant. För en timme sen så meddelade Sveriges Radios styrelse att företaget utsett en ny radiochef. Välkommen hit, Sveriges Radios nya vd Silla Bänke.
Tack, Thomas.
Du är ju känd i branschen, men kanske inte så där jättekänd bland lyssnarna. Nu tar du ju ett steg till i kändiskapet, så att säga. Så jag tänkte börja med några frågor om dig själv. Är du döpt till Silla eller heter du egentligen Cecilia?
Jag är döpt till Anna Cecilia.
Okej.
Men jag har aldrig kallats för något annat än Silla.
Nej.
Så jag vet inte varför jag blev döpt till det.
Beskriv kort vem du är då.
Vem är jag? Jag är en 48-årig mamma som är född i en invandrarfamilj i gränslandet Bredäng-Mälarhöjden.
Dina föräldrar kom från?
Ungern. Och en person som älskar sport, älskar nyheter, är full av energi, pratar mycket, har ett högt tempo, gråter lätt och är empatisk, kan fatta beslut. Och ibland går det för fort, men jag har lärt mig att lyssna.
Du är sportjournalist från början, eller hur?
Ja, jag började som 21-åring på Radiosport.
Okej, matchen ikväll. Matchen ikväll, Sverige-Frankrike, hur går det?
Det kommer gå jättebra eftersom den är fullkomligt betydelselös, så då kommer väl Sverige spela lysande.
Ja, då slappnar man av. Vi ska prata om det senare, om psykologin kring det. Och sen, du nämnde inte alla dina chefsjobb där. Du har varit aktuellt chef, ekochef och vice vd, va?
Ja, och programdirektör, biträdande sån och så. Men nej, det är väl roligare att prata om journalistiken.
Okej, då gör vi det. Hur kommer lyssnarna nu att märka att det är du som är radiochef?
Ja, de kommer förhoppningsvis inte att märka det alls, tänkte jag säga. Utan de kommer fortsätta att vilja lyssna på Sveriges Radio för att vi är så fantastiskt duktiga och bra. Men det är inte jag som gör programmen och jag ska inte göra programmen. Och som vd ska du skapa förutsättningar för de som gör programmen. Och lyckas jag med det så kommer Sveriges Radio fortsätta att vara så otroligt dominerande på den svenska mediemarknaden som vi är idag.
Så du menar, det kommer inte märkas alls? Som två år kommer inte liksom märka att det är du som har varit chef?
Nej, men jag hoppas att publiken kommer märka, de kommer att ha hittat nya program. De kommer kanske hitta program som vi redan har idag som de inte kände till. De kommer kanske lyssna på oss på ett annat sätt och hitta oss på andra ställen än där vi finns idag. Inte bara i den traditionella FM-apparaten, utan vi försöker jobba med att nå ut med vårt material till publiken. Men jag ska inte tillskriva det mig. Mitt jobb är ju att dra ut de långsiktiga strategierna, tänka framåt, skapa utrymme för kreativ diskussion på företaget och fixa förutsättningarna för att du och andra ska kunna göra ett bra jobb.
Ja, men lite grann. Om du drömmer om ett radioprogram som du skulle vilja höra som inte finns i tablån idag, vad skulle det vara?
Då skulle det vara ett program, tror jag, som inte finns idag. Nej, men jag skulle nog snarare vilja ha ytterligare ett Saudi-gräv. Alltså fortsättningsvis stora avslöjanden i Sveriges Radio av viktiga frågor. Och jag skulle ju gärna vilja ha en och annan korrespondent till om vi hade råd med det. Och så vill jag ju ha en lokalradio som jobbar ännu närmare publiken. Det är väl priosarna.
Hur gör man det? En lokalradio som jobbar ännu närmare publiken?
Ja, men vi har försökt ett sätt till exempel i Jämtland under förra året som blev väldigt framgångsrikt, där vi skapade publiknätverk. Och det handlar inte om att publiken gör programmen, men publiken är med och påverkar agendan på ett helt annat sätt. Spelar in vad som händer i närområdet där de bor, får journalister att bevaka andra frågor än vi normalt sett skulle göra. Och i år ska vi försöka lansera det på 10 lokala kanaler till. Så det är ett sätt att jobba närmare publiken. Och jag hoppas att vi ska kunna tänka ut fler sätt.
När man frågar folk om det så brukar de säga att du är energisk, drivande och klok. Men så finns det också som någon säger att hon kan vara väldigt otålig och verka aggressiv. Är det, ja, någon kritik
det är mitt
du
ungerska blod som svallar.
Ja, men kommer du nu att förändra dig om du är mer liksom svegfors, diplomatisk, konsoliant? Eller
nej,
ska du köra samma stil?
Nej, men samma stil. Det är klart att man får runda av sina hörn. Det måste ju alla chefer göra och även jag. Och jag tror att jag ändå har blivit lite bättre faktiskt. Men jag har ett temperament på gott och ont. Mm. Men jag står inte i ett rum och skriker och hojtar. Men jag har väldigt mycket energi. Mm. Till min fördel och till min nackdel.
Men är det inte viktigt att vara ödmjuk när man är chef för det ledande radioföretaget?
Det är alltid viktigt att vara ödmjuk. Och man måste lära sig att lyssna. Och man måste inse att man själv inte sitter alltid på de bästa idéerna. Det är jätteviktigt.
Mm. Får man låta hur som helst när man pratar? Radio,
om
man
är hur som helst, hur menar du då?
Ja, det är ofta en sån här grej som folk tycker om, vilken röstkvalitet som folk har och sådär. Hur tycker du att en bra radioröst ska vara?
En bra radioröst, så hör man vad personen säger. Och man har förmågan att berätta en historia så att man blir fast. Det tycker jag är viktigt, att man inte kan sluta lyssna. Sen får man ha vilken accent man vill eller bryta, eller det spelar inte mig någon roll. Jag tycker att vi ska ha ganska stor tolerans för hur folk låter i radio.
Vad jag tänkte fullfölja min tanke där bara att problemet kan ju vara att ibland går det lite för bra för Sveriges Radio, medan privatradion nu har det både publikmässigt och ekonomiskt ganska knackigt. Skulle vi på Sveriges Radio må bra av bättre konkurrens?
Ja, det skulle vi.
Vadå, skulle vi behöva ett radions TV4? Du har ju själv jobbat på TV4 en gång.
Nej, men inte nödvändigtvis ett radios TV4, men det är viktigt för hela radiobranschen och radio som medium att kommersiell radio också överlever och finns kvar och är livskraftig. Vi tycker vi verkar på två olika planhalvor och har gjort det i skön förening. Vi har väldigt goda relationer och vi ser inte att det ena utesluter det andra. Och det är klart att det vore bra med mer konkurrens. Vi skulle bli ännu mer på tårna. Sen ska man inse att det inte bara är radio som konkurrerar. Mediamarknaden har ju förändrats något enormt. Vi var länge först, nu är vi inte längre först alltid. Och vi måste ju fortsätta att utvecklas med publiken på alla nya sätt som man kan konsumera radio. Annars är vi ute ur matchen. Och det handlar ju inte bara om kommersiell radio. Det handlar om så mycket, mycket mer.
Vi försöker vara ett modernt program och följa de sociala medierna. Så jag har plockat några kommentarer här som har kommit den senaste timmen här. Varför avgår Mats Wexfors redan vid 63? Borde inte han leda företaget nu när det ska bli nytt avtal med staten?
Mats Wexfors fyller 64 i augusti. Och Mats Wexfors har sagt till styrelseordföranden att han inte har för avsikt att jobba efter 65. Så vi pratar om lite drygt ett år till. Han kommer att jobba kvar på Sveriges Radio till han är 65, men han kommer att sluta som vd när han är 64. Det är ganska smart, tror jag. September så får vi veta vad public service-utredningen föreslår om vad vårt företag ska hålla på med. Sen går vi in i den politiska processen och då vet alla att Mats inte kommer att leda företaget i nästa sändningstillståndsperiod. Och då är det nog bättre kanske att ha en vd som är med från början och sätter riktlinjen för nästa sändningstillståndsperiod. Mm. Där både personalen och publiken och politikerna vet att samma person förhoppningsvis är kvar under nästa sändningstillståndsperiod. Mm. Så har styrelsen resonerat och det var därför jag fick frågan.
Okej, några fler korta frågor. Blir det fler temasändningar om klass hat i P1? Kommer vänstervridning av kultur- och samhällsprogrammen att bestå under dig? Det är en något tendensiös fråga, kan man väl säga.
Kan man väl säga, och jag håller inte med om beskrivningen. Vi kommer fortsätta med serien Kluvet land, om det är frågan, därför att det är en oerhört viktig serie där vi försöker skildra ett Sverige som jag tror att många inte känner till. Sen har ju de som är ansvariga för just det där programmet också påpekat ett antal misstag som vi gjorde. Och det är klart, gör vi fel så ska vi erkänna det. Vänstervridet tror jag inte att folk tycker att vi är någon större omfattning längre. Jag är uppvuxen som sagt i ett invandrarhem. Jag bor idag vid Karlaplan. Jag känner mig inte speciellt vänstervriden.
Vad kommer Silla Benkö att ha i månadslön som vd?
190 000 kronor i månaden.
Det här är en icke-nyhet. Silla Benkö har styrt SR i många år som vice vd, skriver någon. Men det är ingen kommentar, det behöver vi inte svara på. Och så har någon Twitter-kommentar. Nordgren, skärp dig. Man ska inte intervjua sin egen chef. Det blir bara fjäskiga, inställsamma frågor.
Jag kan få intervjua dig istället. Ja. Det skulle vara ett nytt grepp.
Ja. Sen så har vi faktiskt samlat ihop våra pantpengar här. För att vi vill ju inte använda licenspengar, men, och det blev till en liten bukett i alla fall, så du ska få det.
Gud vad du fjäskar nu. Ja. Nu kommer du få mycket skit.
Ja. Jo, men jag tänkte, varsågod Ibban, här får du lite blommor ifrån talkshow.
Och rosor. Rosa rosor.
Ni som lyssnar på radio kan inte se, men det är jättevackra fina rosor och så lite vitt och så lite annat rosa.
Ja. Lägg ner Nordgren och Epstein, de passar inte i P1. Var finns de fina folkbildande radioessäerna?
Fina folkbildande radioscenen. Vad säger du, Silla? Är det något?
Ja, det kan man väl lyssna på P1. Ja. Redan idag.
Okej.
Novellen, ja just det. Följetongen.
Följetongen, novellen. Okay. Och så får man lyssna på lite Thomas Nordegren också, så får man en härlig mix. Ja.
Okej, tack för att du kom hit och rusar nu vidare i...
Nu måste du betygsätta Thomas, hur inställsam var han på en skala från...
Lite så här lagom smörj.
En trea.
Ja, eller Bregott kanske.
Bregott.
Ja. Ja. Okej. Vi byter ämne. Ja, den enskilda nyhet som fått störst plats i nyhetsmedierna, om vi undantar Grekland förstås, det är förstås vargarna och vargattacken i Kolmårdens djurpark i helgen, då en 30-årig djurskötare tragiskt omkom. Det har vi redan nämnt i...
Har du varit där i varghägnet?
Nej, inte i varghägnet, men det är ju tusentals människor som har varit där. Jag däremot har åkt igenom den här safariparken. Mm.
Där är det mest strutsarna.
Där också någon men där blev det ju någon som blev uppäten också. Men som gick ut, klev ut och ville umgås med.
Först uppäten och sen gick ut?
Nej, omvänd ordning.
Okay.
Och i Studio 1 så har vi hört att de ska fortsätta diskutera det här temat senare. Men så här lät igår när Skansens djurexpert Jonas Wahlström gästade och uttryckte sin förvåning över att det här hade kunnat hända.
Tidningarna beskriver nu som vargattacker och så vidare. Det har det ju inte varit, utan det har ju varit att vargarna har kommit fram och vill leka slika folk i ansiktet. Det klassiska när den hoppar upp och la tassarna på axlarna på Arne Weise, ramlade han baklänges och alla vargarna slickade på hela Arne Weise, och dagen efter stod Arne Weise nära döden i tidningarna.
Hallå Arne Weise!
Ja, hallå du!
Du måste reda ut det här en gång för alla. Vad var det som hände egentligen?
Ja, han uttryckte det ganska bra, Jonas, faktiskt. Det var 2007 så var jag där med min son Andreas, och då så frågade vederbörande chef där, vad han nu hette, ska du inte gå in och hälsa på vargar? Han är aldrig i livet, så då ska man inte hälsa på, kan man titta på. Ja, men de är uppfödda med nappflaska och du får med dig in deras skötare. Ja, tänkte jag, det gör jag väl det då. Och jag kommer in, förstår du, och sex honor kastar sig över mig. Hannen Tromb gjorde det inte. Han stod bredvid och såg väldigt missbelåten ut. Han kanske var lite svartsjuk kanske. Och det var halt och det var vår och jag föll. Och då får jag dessa sex enormt kraftiga djur över mig. Och då blev jag ganska skraj faktiskt. Men det räckte ju med att den här djurskötare som hade fött upp dem i en nappflaska höjde rösten, så slank de iväg alla sex. Och så var saken klar. Men jag har fått uttala mig om detta i olika medier nu sen det hände. Och jag tycker väl fortfarande att man ska komma ihåg att vargen är ett vilt djur. Och händer det någonting, som till exempel att man faller, det här är kanske tur, jag vet inte. Men det bästa var ju att den här skötaren var med mig där inne och honom var en respekt för. Mm. Hade jag varit ensam så vet jag katten.
Men vad tänkte du på när det här hände?
Ja, jag blev skraj. Du vet att jag får vilda djur i ansiktet på mig. De slickade precis som Jonas var som säger. Och la tassarna på axlarna på. Men det var ju en rå, vild doft omkring dem.
Just det, undrar man, hur luktar de egentligen?
Ja, de luktar illa.
Alltså luktar illa bajs?
Jag kan inte förklara det. De luktar vilt, de luktar vilda djur. Men det är för slags doft.
Men har du nu tänkt efter den här olyckan i söndags, vad är dina reflektioner då?
Ja, det är som jag sa, man kan aldrig komma ifrån att vargen är ett vilt djur, även om man är uppfödd med nappflaska. Och händer någonting som är alltså ovanligt för denna instängda varg, kom ihåg att de är ju väldigt vana vid människor. Det är ju människor som glor på dem dag ut och dag in. Men ramlar man eller visar man rädsla, det lär ju vara så att en viss doft utgår även från människan. Och det känner ju till exempel en hund och kan bli lite aggressiv. Så att jag skulle nog verkligen råda ledningen för Kolmården, sluta släppa in människor. Det räcker att titta på dem genom galler, tycker jag.
Tack så mycket, Arne Weise, för att du berättade om vad som hände när
du
var inne i
det
här hängnet. Tack.
Hej.
Ja, Maja, vad ska vi säga?
Det man säger, man poängterar att det är vilda djur, men det här är ju inte vilda djur i traditionell mening, utan de är ju präglade på människor. Och vargar som har blivit präglade på människor och uppvuxna i närheten av människor, det är vad jag vet. Det är just vargar, sådana vargar som har angripit människor, inte vargar i övrigt. Om man ska vara rädd för något djur så ska man väl vara rädd för björn eller kanske vildsvin eller fästingar. Fästingar har det hjälpt fler människor än vargar.
Okej,
men det är fruktansvärt, olyckan är fruktansvärt, det är otroligt märkt. Det är väldigt intressant att få reda på hur det egentligen kunde ha gått till. Att ensamskötare och hela...
Det är det man undrar just
och man ska göra, för en del säger att man ska vara aggressiv och bara visa att det är jag som bestämmer. Och andra säger att man ska lägga sig ner och visa att man ligger längst ner.
Sen har det här ju triggat en jättedebatt nu om vargfrågan i största allmänhet. Och om de vilda vargarna är farliga och jägarna som tycker det är viktigt att vi... Att vargarna ska fortsätta vara väldigt rädda för
oss. Så hur reagerar du, Thomas, om du skulle komma in en varg här i studion? Vad skulle du göra? Var aggressiv eller lägga ner på golvet?
Ja, jag har inte tänkt på det. Ska man blotta strypan eller sådär? Eller vad är det, vad är det hundar gör för att man visar
underlägsenhet? Ja,
sådär.
Ja.
Okej.
Men Arne var duktig på det där.
Vi ska säga också att Studio 1 fortsätter den här diskussionen i sitt program. Ja, fotbolls-EM.
Från det ena dystra till det andra.
Ja.
Fotbolls-EM är ju en fest. Och framförallt EM.
Det borde ha varit en fest.
Ja, det är det.
Och jag tänker på alla de här 5000 där i Camp Sweden som har sparat pengar i åratal och köpt svindyra biljetter och sitter där i tält och inte har fått uppleva någon.
Jag tror det är underbart jätteroligt.
Tror det i alla fall.
Sen är det lite tråkigt att det varit väldigt lite politik, att det får som har gjort politiska utspel och sånt där, men det kanske man inte kan kräva av fans och i första hand mer av spelarna.
Men de kanske har tid att...
Hade de haft tid nu att besöka människorättsrörelser?
Men nu kommer du ändå se den här betydelselösa matchen.
Men den är ju inte betydelselös. Vad jag förstår är om Sverige tar lite poäng så har vi en chans att få pengar från själva organisationen bakom som kan leda till understöd i ungdomsidrott.
Just det, man får mer pengar om det blir vinnare eller blir oavgjort.
Helt betydelslöst. Och sen är väl också, tänk om Sverige kan spela en otroligt bra match, då blir vi glada igen.
Ja, Zlatan själv citeras idag i en kolumn i DN där han om dagens match säger laget ska spela för äran. Och på DNs första sida så kan man läsa rubriken Sverige ska spela för sin heder. Och då undrar man ju, sen när har fotboll handlat om heder och ära? John Hellström, doktorand i idrottsvetenskap, och du forskar om idrottshjältar. Har det alltid handlat om heder och ära?
Ja, det har det väl egentligen alltid gjort. Det här är 100-årig historia. Om man går tillbaka till Stockholms OS 2012, som är 100-årsjubileum i år, så vi brukar kalla det för solskensolympiaden, men internationellt brukar man prata om det som den nationella olympiaden. Nämligen att det var där det här patriotiska kom igång och började. Så att det här är ett urgammalt sportjournalistspråk som... Jag tror inte de vet vad ära och heder betyder egentligen.
Mm. Men vad betyder egentligen ära i det här sammanhanget då?
Ja, som sagt, det är en floskel. Det är ett sätt man pratar. Men det är väl kopplat med att fotboll skulle ge Sverige någon sorts ära ut i världen. Någon sorts bättre rykte.
Ja.
Och att gör vi bra ifrån oss på fotbollsplanen så återspeglar det hela nationen.
Och sen det här svåra ordet heder. Vad är det för heder?
Ja, jag tror att Zlatan menar heder att vi ska göra vårt jobb. Mm. Att vi inte ska skämma ut oss och bara för att matchen är betydelselös så ska inte vi ha en dålig match. Utan jag tror att det är hans yrkesheder han pratar om. Men att ordet heder förekommer i sportjournalistiken ofta, det är ju helt klart.
Men vad är det som ska hedras eller äras? Är det landet, laget eller fansen? Eller vad?
Ja, det är 1800-tals patriotism det här. Det är ord som är väldigt svåra att hitta något innehåll i. Det är, man uttrycker sig på det här sättet. Det är egentligen märkligt att det lever kvar snarare. För var kommer sporten ifrån? Den kommer från borgerlig patriotism i slutet av 1800-talet. När den kom till Sverige så var det ju Viktor Balk, översten, idrottens fader. På den tiden så la man stor vikt vid ära och heder, nationens ära och heder. Och den uttrycktes genom sport. Men idag, jag vet inte... Det är ju förvånande att det fortfarande används så mycket, de här uttrycken.
Men hur kan det vara att han pratar om ära och heder och sen väljer han att inte sjunga med nationalsången?
Ja, det är
han
en bra fråga.
Han kniper ju. De flesta sjunger, men han kniper. Men ära och heder, det låter ju lite sådär. Det är dels krigiska termer, sen också lite maffia, brottslings, sånt där. Eller associerar helt fel.
Maffiabrottsling?
Ja, alltså helt det där att man pratar om ära och heder. Att det är något manligt... Ja. Mm. Om respekt för varandra och det här att man har gett varandra ett löfte och man ska kunna lita på varandra. Att det är något sånt där, det låter som mystiskt. Det har inte så mycket med fotboll att göra utan något annat.
Men sen uppstår någon sorts absurditet. Jag tänkte i gårdagens matcher, det var spelarna. Men sen så klappar alla om varandra för de är ju kompisar och många spelar i samma klubblag och sånt där. Men det är fortfarande så att nationaläran väger tyngre än klubbäran så att säga.
Jag tror att mycket av det här kommer ur att det är en marknad vi pratar om. Och det är en marknad som säljer underhållning. Och ju större engagemang publiken har, desto mer kan man sälja, desto mer konsumerar de. Varför är det de här 5000 människorna här nere? De är ju där, inte för att följa fotboll kanske i första hand, utan för att heja på Sverige. Det spelar ingen roll om Sverige är det bästa laget eller inte, utan här handlar det om att följa Sverige. Och det finns en koppling mellan nationen Sverige och fotbollen.
Ja, sen finns ju de också som att vi ska kämpa för England som någon sorts tacksamhet för den engelska lagkaptenen Hodgson. För att England är beroende av att vi skulle slå Frankrike. Då.
Ja.
Gud vad komplicerat det blir.
Ja,
på något
ja
sätt.
Det vilka allianser vi bygger upp.
Men vad händer med ära och heder om vi förlorar? Vi åker på storstryk ikväll. Vad händer då?
Ja, då ryker väl den då. Då blir Sverige utskämt i världen. Det måste bli konsekvensen av det här språket. Att det är så man tänker. Att om Sverige gör dåligt ifrån sig, då blir Sverige utskämt. Man kan ju vända på det och se hur Grekland, som ju som nation är i trauma verkligen, ekonomiska krisen. När de mycket sensationellt tog sig till kvartsfinal, ja då har ju heden återupprättats för grekerna. Var ju snacket direkt efter.
Ska du titta ikväll då?
Ja, det är klart det jag ska.
Ja. Men är det någon spänning kvar då? Är det någon...
Nej, det här är underhållning framförallt. Ja. Och det är ju Sveriges bästa fotbollsspelare som möter Frankrikes bästa fotbollsspelare i en fantastisk arena, i en fantastisk miljö. Man ska se det som underhållning. Det är inte viktigare än så. Men marknaden försöker ju skapa det, göra det till något viktigare för att hålla igång konsumtionen helt enkelt kring det.
Så du menar att det är en massa tv-säljare och de som säljer souvenirer och tröjor och sånt där som är väldigt besvikna nu då, så att säga?
Ja, det tror jag. De som säljer svenska tröjor och har satsat så stort på att Sverige ska gå långt, de är besvikna.
Res ut i halva priset har jag sett annonser.
Ja, redan.
Ja. Ja, och de som, man fick ju 60 gånger pengarna om Sverige skulle vinna eller tv-apparaten gratis och sådär, men de måste vara extra besvikna.
Eller de som har köpt som trodde att de skulle få den gratis.
Ja,
för att betala.
Ja, som hoppades.
Ja. Kommer vi något längre här?
Nej, men jag tycker det är intressant det du säger, men framförallt så är det är ju underhållning. Varför kan inte underhållning bara få vara underhållning? Varför måste man dra in alla de här andra komplicerade sakerna? Mm. Vad är det som gör det?
Det är marknadsaspekten, skulle jag vilja säga. Alla har att vinna på att publiken går igång på de här patriotiska känslorna. Sportorganisationerna som arrangerar EM kan ju tjäna enorma pengar på tv-rättigheter och sändningsrättigheter. Därför att medierna vill sälja annonsplatser och annonsörerna vill sälja sina produkter. Alla har att vinna på att det skapas ett engagemang kring EM. Och det engagemangets enda substans, det är de här nationella känslorna som skapas.
Men har vi inte också ett behov av det? Eftersom om journalister skriver om de här sakerna och drar upp det, att Zlatan säger det, att det skulle det kunna handla om det, att vi har på något sätt ett behov av att känna sådana nationella känslor kring någonting som är förhållandevis ofarligt jämfört med ett krig eller någonting annat? Vad tror du om det?
Ja, det kan det nog vara så. Och det är lite tabu att vara så patriotisk, nationalistisk på andra områden i samhället idag. När det gäller sport så är det helt okej att hissa flaggan, spela nationalsången, stå med handen på hjärtat och tårarna rinner och alla känner sig enormt mycket stor kärlek till Sverige. När kan vi annars göra det? Utan att det blir lite tveksamt och ser illa ut. Det sporten är den här sista bastionen för gammaldags patriotism.
Tack så mycket John Hellström, doktorand i idrottsvetenskap som forskar om idrottshjältar.
Vi är snälla och finstämda då, Thomas. Pratar om viktiga ämnen och är lugna och fina. Vi håller inte på att flamsa så mycket.
Är det någonting som du...
Nej, jag bara noterar så här. Några minuter över 2:30. Jag bara säger det. Det är en sån dag. Tisdag den 19 juni.
Ja. Mm. Vi går ju med stormande steg mot midsommar. Den stora svenska fruktbarhetsriten. Mm. Då vi dansar...
På tal om nationalism och många varenda år vill ha som nationaldag.
I praktiken är det väl nationaldagen. Ja. Fast den är inte så... nationalistiskt över.
Nej, men för att man har ett förhållande till den och för att man har på någon slags uppfattning om hur man ska tillbringa den, till skillnad kanske från den 6 juni. Mm. Ska du vara nykter?
Relativt. Men jag undrar liksom, hur påverkas ditt kärleksliv av midsommar, Maja?
Ja, vad är det nu? Den här gotländska visan...
Du lindar av olvon, eller vad?
Nu fick jag lite... heter den där? Om 9 månader... om 9 månader kom jag... Det är något sånt där om att man har... kärlekslivet är på topp då. Och sen efter 9 månader föds alla barn.
Ja, och så var det väl för?
Ja, är det inte så att barn föds i... Ja, är det mars, april? Det kanske är som man räknar lite snabbt. Ja, så är det nog. Mm. Jag är så gammal så jag kommer nog säkert bara att titta på den här dansen runt stången och undra hur att de har... Ja, lite säcklöpning kanske. Mm.
Tror du att kärleken kommer från Gud?
Fint. Är det en fråga som du går att svara ja eller nej på?
Nej, du kan ju utveckla eller tänka eller sådär.
Nej, jag tror att den kommer från människan.
Okej.
Okay. Vad tror du?
Jag tyckte det var intressant för att i tidningen Dagen så läste jag att de tillsammans med datingsajten Solid Love.
Solid kärlek?
Ja, solid kärlek.
Det låter lite speciellt det också.
Gjort en enkät för att ta tempen på de kristnas kärleksliv i Sverige. Och... vad jag förstår så var det lite mer komplicerat än jag trodde, för jag trodde liksom frikyrkorörelsen var det mest erotiska man kan tänka sig, för att där får man ju liksom kramas och vara kärleksfull.
Men också vad som kommer först, hur kan man fördela det, vem man älskar mest, om man sina barn, sin partner eller Gud eller så?
Men framförallt tänkte jag på att alla unga människor som i frikyrkan extatiskt kan leva ut och krama, och Jesus älskar dig, och så liksom kramas man sådär.
Jag hör att du längtar lite.
Ja, jag har missat det.
Inte för sent än, inte för sent.
Jo, tonårsgrupperna tror jag är lite
för sent. Det finns någon liten sekt för radiofarbröder också.
Men när man tittar på den här undersökningen så är en slutsats man kan dra att det inte verkar alldeles enkelt att vara singel inom frikyrkan. Till exempel så tycker 70% av de tillfrågade kvinnorna att det är viktigt att hitta en partner som delar tro och värderingar. Men 50% av dem har jättesvårt att hitta denna partner i församlingen. Och då läste jag vidare i tidningen Dagen, så man har pratat där med en ung kristen kille som också beskriver det här på ett helt annat sätt. Man kan ta ett datingfritt år. Hallå Adam Anderberg.
Tjena.
Vad jag förstår, du är 23 år gammal och aktiv inom Linneakyrkan i Göteborg och jobbar med hemlösa som behandlingsassistent. Om vi tar det här med det datingfria året.
Ja.
Hur har det varit?
Det har varit väldigt spännande, för jag insåg att jag letade efter en kvinna. Eller letade efter någon och hitta någon. Men jag märkte att jag hade så mycket i mitt liv som jag behövde ta tag i innan jag var redo att hitta en tjej. Så det har innebär att jag blivit mer tryggare med vem jag är och att kunna att vara en man och att ha något till någon, till en tjej. Så att kort och gott så har jag blivit stabilare och tryggare med att vara en man.
Men i artikeln så formulerade det som att du fokuserar på att bli den rätte snarare än, ja, att hitta den rätte.
Just det.
Det är en, ja, jättebra formulering.
För jag såg en, man skulle säga, en undervisning, men det handlar också om, jag märkte att om man ska hitta en rätta så måste man också vara rätt person själv. Alltså om man har brister eller problem behöver man ju kanske ta tag i det själv innan man är redo att hitta någon. Så att jag känner att jag vill ta tag för att ge tjejen jag väl möter en fair chans, alltså en schysst chans att jag också är en bra kille när hon hittar mig.
Men är inte det datingfria året, är inte det ett lite slängigare sätt att uttrycka, ett slängigare uttryck för celibat?
Ja, eller fast det känns, alltså ja, det har inte fokus att ta ett datingfritt år, så känns det som att då prioriterar jag att ta tag i saker och ting i mitt liv och alltså ta bort, som jag säger, ett celibatår, fast inte med att ta tag i, ja, saker och ting i sitt liv.
Men behöver man leva i celibatet då för att hitta sig själv och Gud, så att säga? Kan man inte göra det ändå? Smådejta lite?
Jo, det kan man nog. Men jag tänkte jag satsa ett år och försöker inte, alltså få en sund syn på tjejer och sex och bara, men på något sätt att man vill ge det en bra chans. För om jag har tagit bort det så märker jag att du får bygga upp min egna bild eller min egna mitt inre liv och så också.
Men är det något du rekommenderar till andra ungdomar? Och i så fall varför?
Varför jag vill rekommendera det? För om man är otrygg eller osäker på sig själv så tror jag att man behöver ta tag i att bli mest trygg och säker, möta människor. Så det skulle jag rekommendera på olika sätt.
Men vad jag förstår så avslutar du det här datingfria året 18 april.
Ja, just det. Ja.
Vad kan du sammanfatta vad du lärde dig under det här året då?
Jag har varit inne lite på det nu, men alltså just det där med att bli mest, det, jag kan sammanfatta det att jag har gjort en vandring, att inte hela tiden är det hon, alltså när man väl möter en ny, någon intressant tjej, att måste inte hela tiden ha den hetsen eller pressen att måste snacka med henne, utan vara lite mer layback och alltså ta det mer lugnt, men ändå visa att man är på, men ändå stabil.
Men nu tog det ju slut 18 april. Har du tokdejtat sen dess då?
Nej, jag har ju märkt det. När man väl visar intresse så vill man ju också få något intresse tillbaka. Och alltså, så jag försökt ta lite mer visa intresse och sen får man ju se om intresset kommer tillbaka från den man är intresserad av.
Enligt den här undersökningen så visar det sig att många kristna menar att det är svårt att vara singel, att det finns ett tryck att man ska gifta sig innan 30. Är det så?
Alltså det är nog så i kyrkan att det finns, om du är singel när du innan 30 så är du misslyckad nästan åt det hållet. Men jag tänker att man skulle ta vara på att vara singel istället och göra något bra av den och hela tiden leta efter någon som man kanske kommer leva med. Alltså att viktigt att man hittar en bra tjej också om man vill dela livet med henne.
Men vad har du för tips nu på midsommarafton om man är lite småfull och klockan är 10 på natten och man har dansat lite grann och sådär? Så. Vad är det kloka beslutet just i det läget?
Alltså jag tänker om man, det är ju hur långsiktigt man vill ha ett förhållande. Alltså man kanske inte, man tar någon nöddejt eller nödtjej, då känns det kanske det blir en natt eller inte så länge, men man alltså, annars så tror jag att bättre att ta det lugnare än gå för fort fram. Mm.
Men just det här, jag tycker det verkar som motsägelsefullt här, för min fantasibild av frikyrkan är att det är ganska härligt med alla de här kramarna och kroppskontakten, ja, och Jesus älskar dig och sånt där. Men, och att det kan vara utan krav på sex så att säga. Är det inte, är det så eller är det mina positiva fördomar?
Alltså det, i kyrkan så är man ju social och trevlig och man hej hej kul att se dig. Och, men alltså det blir inte att det kanske man går mer än bara vänner. Alltså men man vågar kanske inte dejta eller man kanske tar en fika. Då kanske det blir, oj ska de bli ett par nu? Alltså att det är lite jag tar upp i intervjun där också. Men alltså att på något sätt våga visa intresse och om det inte är något, om inte något intresse tillbaka så får man ju försöka... Alltså då får man ju släppa det och gå, det finns ju alltid någon bättre. Eller missar man en så finns det 1000 bättre.
Ja, men jag hör att du är på svensexa nu.
Ja, det stämmer. Mitt i paintballmatch så jag har gått vidare.
Mitt i vad?
Va?
En krigisk paintball.
Ja, så paintball, paintball. Så att, kristen ja. Paintball.
Nej, det vi kör paintball, inte kristen paintball. Vi kör fullt ös. Och vad är kristen paintball? Det är en bra fråga.
Ja.
Vad har du för tips nu då till brudparet för att de ska leva lyckliga i alla sina dagar?
Ja, jag är ju singel själv men jag tror att lyssna på varandra och på något sätt alltså ära varandra istället för att trycka ner varandra. Då tror jag att alltså, man lyssnar och försöker lyfta upp varandra. Det tror jag är mitt tips.
Vad tror du om det Thomas? Är det något som du brukar använda
jo,
dina?
Det här låter ju...
Ära varandra istället för pricka ner varandra. Ja,
kanske det.
Ja, det står ju någonstans, om vi tar ändå med Bibeln, att man ska ära varandra eller överträffa varandra i kärlekshandlingar. Och det är ju någonting som jag skulle vilja bli bättre för också. Just det där med att även med vänner, alltså att man ger, vi överträffar varandra i kärlekshandlingar. Och det tror jag också man kan ha om man väl gifter sig eller om man är, lever i partner med någon. Att man, om man har den inställningen så tror jag att man kan... Ja, men då, om man blir duktig på det så kommer man nog, det har man nog mycket glädje också. Ja.
Men det här trycket som pratas om i undersökningen att man måste bli ett par innan man är 30 och att man ska hitta någon som har ungefär samma tro. Men det finns väl kristna dejtingsajter eller man kan väl ange... Eller är det det att folk har massa fördomar om man anger troende?
Alltså, jag vet inte. Jag känner att jag skippar gärna nätdejtandet och möter folk face to face. Jag känner att det blir väldigt... Jag känner själv att det blir väldigt mer objektivisering. Alltså, om det är en söt tjej, då ska jag skriva henne till henne för att jag vill lära känna henne och bli... Alltså, det blir mer... Ja. Så jag känner mer att jag vill möta gärna människa face to face än på en datorskärm i dejtingsyfte då.
Men det var någon kollega som uttryckte att det är väldigt förakt mot och fördomar mot kristna och att därför så sa hon att hon smyger med det. Att för att man att först få kontakt med killen och sen kan man då berätta om sin tro, att många skräms bort av tron. Eller är det tvärtom att man ska, vilket är den bästa strategin?
Alltså jag försöker få ett liv, alltså att ha ett liv med tro, inte bara att jag har en åsikt eller jag tror på Jesus och inte visa ett liv på det. Så på något sätt, om man har en tro och man vill ha, alltså dela, visa ett liv i tro, så då känns det som att det är svårt att dölja, tänker jag.
Tack så mycket Adam Anderberg för att du gav oss lite ny kunskap om kärlekslivet inom frikyrkorörelsen. Det är vi många samfund man skulle vara intresserad av, eller hur Maja?
Ja, det finns många samfund. Jag vet inte, men jag tänker mest på Jesus. Om det är någon som hade ett krångligt kärleksliv så var det väl han? Var det inte lite så?
Jo, men han offrade sig för människorna.
Ja, det gjorde han.
Ja. Men det skulle också vara intressant. Är det likadant i andra samfund? Är det likadant med att muslimska unga att det är tryck på att man ska hitta en partner inom den egna församlingen?
Det är att man inte ska avvika utan att man ska följa vissa regler och sådär.
Okej. Nu kommer vi in på stora frågor.
Det gör vi alltid, Thomas.
Tack, Maja. Imorgon är det jag igen för Louise fortsätter att jobba med annat. Producent var Ulf Nyström.